This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many scientists believe that another world is watching us this moment.
That's nothing from this world.
Det intressanta med innovation det är ju att jag tror det var en Twitter-grundare som sa att if you work your ass off day and night for 10 years, one day you'll become an overnight success. Mm. Alltså när det väl står igenom, då är det bara wow, en sån grej. Men det har ändå pågått i 10 år.
VR, självkörande bilar och agrotech. Hur kommer dagens hittekniker förändra vår framtid? Vi går igenom dagens tekniska innovationer och diskuterar deras betydelse med innovationsexperten Donny Ligonis. Donny är entreprenör och innovatör som lyckats med en rad olika företag inom flera branscher under 20 års tid. Utöver det jobbar han på KTH Innovation i Stockholm där han hjälper studenterna att förverkliga sina entreprenörsdrömmar. Det här är Sköna nya värld, en podcast om framtiden.
To the future. Ladies and gentlemen, could it be the next step of human evolution?
If we do not succeed in limiting climate chaos, our Earth will no longer be habitable.
6.5 billion people, 9 billion people, 8.3 by 2025, 9 billion by 2050 now,
and human evolution.
Where are we going? We don't need roads.
Innan vi dyker rätt in,
ja,
så säger jag välkommen.
Tack.
Jag hörde att du var uppvuxen på Färöarna.
Ja, det är
till viss del.
Exakt.
Och det är en sån här plats, det är så här, nästan en magisk plats för mig som jag har sagt att jag ska resa till i 15 år och inte ja. Kommit dit än.
Det är en magisk plats.
Ja.
Det är en det är otroligt det är verkligen så här trollskt Sagan om ringen alltså det är som Nya Zeeland fast kallare.
Men det är bra. Jag gillar när det är lite så här biter lite grann i kinderna ja. När man går runt så att det är
helt otroligt det. Så jag har en grekisk far och en engelsk mor. Och vi hamnade på Färöarna och där föddes jag.
Jag tänkte börja med att fråga, jag kollade på ett TED-talk och då drog du backstoryn till hälsningsfrasen hello.
Ja, just
det. Kan inte du dra den lite snabbt här?
Ja, precis. Den är lite kul. Alltså, det är en sån här grej som jag alltid pratar om när jag kör föreläsningar om innovation och kreativitet så brukar jag alltid börja med en bild där det står hello. Och dels för att det är ett schysst sätt liksom att öppna ett samtal, men Om man betraktar hur länge man har använt hello som en glad hälsningsfras så är det ju inte liksom någonting som har funnits forever. Utan det var ju, storyn är ju då att när man uppfann telefonen så hade man egentligen ingenting, man visste inte vad man skulle säga när man lyfte på luren. Det fanns inte en klatschig sådär grej. Och hello fanns ju som ord i språket, fast det var mer som ett göteborgsk såhär, hallå eller? Men då började hello komma in i språket mer som den glada, vänliga hälsningsfrasen. Och den här hade inte använts så innan. Vilket för mig då, när man pratar om innovation, är ett sånt himla bra exempel på allt vi tror har varit för evigt har inte varit det. Det är någon som har kommit på allting vi gör, har på oss, säger. Allting vi är ju typ någon som har kommit på och bestämt att det ska vara så. Vilket betyder också att allting som vi har på oss och är och säger och tänker kan ju faktiskt kommas på igen på ett annat sätt. Så att man kan ju återuppfinna allting.
apropå innovation som vi ska prata om, uppfinningar och sådär, så utöver ditt jobb på KTH så har du precis varit ett år i USA, Silicon Valley. Vilket känns spontant som en bra plats för innovation. Hur var det i år?
Det var fantastiskt, det var väldigt lärorikt och det var otroligt tacksam för att jag fick chansen att åka dit. Jag fick erbjudandet att vara först ut i ett fellowship-program som ordnas av Vinnova och Wallenberg-stiftelsen. Så då tillbringade jag ett år på Nordic Innovation House i Palo Alto. Och det är ett samnordiskt projekt som drivs av de fem nordiska ländernas innovationsmyndigheter. Och uppgiften där var ju liksom att vara en del av den svenska kontingenten på i huset. Att främja nordisk innovation och nordiska startups där borta. Att nätverka, att ta emot svenska startups och hjälpa dem med nätverkande där borta.
Vad är amerikanernas bild i Silicon Valley utav er när de möter er? Jag får känslan av att svenskar ligger ganska bra till i alla fall på vissa, liksom, vissa innovationer, vissa it-företag och så vidare. Ja. Men, det kanske, men de kanske inte tänkt, det kanske är vår liksom, bild.
Ja, alltså det där är en, det är en så otroligt bra fråga. Och det är så otroligt många svar på den frågan. För jag kan svara på så många olika sätt, men man kan börja med att säga att alltså generellt sett så har vi ett jättebra rykte utifrån att vi är liksom, duktiga ingenjörer, tekniskt jättekompetenta, ärliga, gör jobbet, bra på design, lojala, alltså hela den grejen.
De klassiska svenska arbetsmoralen.
Ja, men där har vi ett jättebra rykte kring det. Mm. Det kan också upplevas som lata och bekväma och därför vi vill ju gå hem liksom vid 5-6 och ha en fritid och en helg och hela den grejen sådär.
Fem veckors semester är inte
riktigt. Och kan också upplevas som, och det här är verkligen både med Jallens fram- och baksida, de kan uppleva oss som content, alltså du vet, alltså nöjda med det vi har. Vi är inte tillräckligt hungriga. Vi säger, ja, det kan väl vara kul om det går bra med det här. Det är inte det här liksom att det här kommer gå bra, annars dör jag liksom. Det är inte det här liksom cutthroat, det här, du vet, success or bust. Nej. Inte den grejen. Vi är mer så här, ja men vadå, det är väl, vi ska göra en bra business liksom, men man ska ha ett liv också. Ja men du vet, vi har en balans här. Och det kan ibland uppfattas som att vi är lite förnöjda med det vi har och inte lika hungriga på framgång och den stora vinsten och casha in och den grejen. Och sen så finns det en sak till som jag tycker är värd att nämna i sammanhanget, och det är att vi då som Sverige har ju en bild av att resten av världen alltid går omkring och tänker på Sverige.
Just det.
Och riktigt så är det ju inte. Vi tänker på att världen tänker på oss. Men världen tänker inte så himla mycket på oss egentligen.
Jag har två amerikanska vänner som har flyttat hit rätt nyligen. Och de har förklarat för alla sina kompisar. De kommer från Seattle som är en ganska internationell stad. Och där de har ganska bra koll på omvärlden. Men det är fortfarande inga av deras vänner som har koll på Sverige. De blandar fortfarande ihop det med Schweiz.
Ja, så det är jättevanligt. Alltså, vi skojar om det, jag och Schweizan. Alltså, en kille från Schweiz som har motsvarande position som jag hade. Vi skojade ju om det att vi skulle köra pitch-event ihop Sverige och Schweiz med liksom taglinen because you always mix us up anyway. Kommer lika gärna så här, för att man blir lite trött på att folk tror att man gör klockor och har liksom kossor som går på snedden.
Toblerone. Ja. Ja, det är det folk har koll på. Den frågan, medans du var där, eller nu i största allmänhet, är det några tekniska innovationer som du har sett senaste året eller senaste åren som har liksom slagit dig med häpnad lite grann? Som du har blivit inspirerad av eller?
Ja, alltså något av det senaste då, om man ska kalla det för det då, det är ju det här med jordbruks- eller agrotech, alltså jordbrukstech. Det vill säga att nu börjar jordbruket bli jätteintressant. Alltså det är det hetaste heta liksom, att jordbruk. Där man nu börjar använda teknik och nya typer av teknik för att förflytta jordbruket in i, äntligen kan man säga, in i liksom 21 århundradet. Så
Jag har sett väldigt mycket social media-filmer på senaste tiden med jordbruk inomhus. Ja. Så att de liksom kan kontrollera det till 100% och se till att det inte sker något.
Det här urban farming-grejen är jättestor. Vi har ett par sådana case på KTH Innovation som vi jobbar med nu. De har precis, ett av de casen har precis fått klartecken på ett parkeringshus utanför stadskärnan där de ska börja odla.
I Stockholm?
Ja,
eller?
Stockholm. Mm. Och sen har du hela den här aquaponics-grejen där du har en fisktank kopplad till en odlingsbädd och så har det slutet system där bägge två föder varandra i ett slutet ekosystem.
Så rörde, alltså fisk, ja, odling.
Så du får både fisk och gröda. Jättespännande teknik. Som är fortfarande tekniskt sett liksom inte färdig, men idén funkar. Det bara handlar om att kunna skala upp den och få den tillämpbar. Men om man tittar då på en sån sak som om man tittar på idag då, exempelvis jordbruk, så är det extremt primitivt. Du har en bonde som visserligen har då maskiner när det gäller liksom traktorer och stora tröskor och sådär, men han har stora fält. Men han vet ju bara, okej, det här fältet har jag sått, det här fältet ska jag skörda eller vattna eller gödsla liksom. Men om man tänker sig att du hade liksom ett uppkopplat fält där du kunde se nästan ner på plantnivå hur varje planta mår, vilken del av fältet har mer eller mindre fukt, vilken del av fältet har mer eller mindre sol, den biten, övervakning med drönare, alltså det finns ju så himla många grejer där man kan liksom direkt kunna koppla, ja men det är dags att skörda den här delen, men vi låter den här vara. Det finns jättemycket grejer som kommer där liksom.
Att odla grönsaker kanske inte ses idag som något revolutionerande i sig. Men det är nya tekniker som kommer som öppnar upp nya möjligheter. Idag vill människor som bor mitt i city ha möjligheten att till exempel äta närproducerad rucola och kål. Så detta är någonting som växer explosionsartat. Mirai Corp i Japan har en 2300 kvadratmeter stor lagerlokal som länge varit den största inomhusodlingen i världen. De använder 40% mindre el och 99% mindre vatten än motsvarande odlingar utomhus. Med den här lokalen lyckas de producera cirka 10 000 salladshuvuden om dagen. Vilket gör projektet inte bara extremt miljövänligt, utan också ekonomiskt hållbart. Aerofarms i New Jersey, USA, är dock nästan tre gånger så stort. Och när det står i fullskalig produktion kan de producera cirka 900 ton ätbara växter per år. 250 olika typer av växter och örter kommer växa in i byggnaden. Men alla satsar inte på storlek. Infarm i Berlin har utvecklat ett litet vertikalt växthus som kan producera snabbt växande grönsaker inne i mataffärer och restauranger. På så sätt kan köparen skörda sina egna växter med minimal påverkan på miljön. Så grattis rucola, grattis kål och grattis isbergssallad. Ni har lyckats bli moderna och techfantasternas nya gullegrisar.
Det finns, vi snackar lite grejer agrotech där. Det är några andra ämnen som du brinner lite extra för.
Ja.
Jag tänkte köra lite en snabb genomgång på dem här och varför du tycker de är viktiga just
ja,
nu.
Ja, absolut.
Så, den första, det har väl alla koll på, men självkörande bilar är på gång. Och det är någonting som du jobbar lite extra med eller brinner lite
extra. Ja, det är en grej som jag har följt både borta i USA men även på KTH och även och inom liksom... inom universitetsvärlden här, och det är ju jättespännande. Och det är också en sån här grej som jag pratade med en kille som heter Danny Lange som var ansvarig för maskininlärning på Uber, och nu är han någonstans, men han har jobbat med maskininlärning sedan 90-talet, och han sa ju liksom det att ja, men det här är en sån här gradvis grej som är på väg in. Jag menar, självkörande bilar har vi ju liksom jobbat oss fram till. Allt ifrån att det piper när du backar, alltså stödet till dig som förare blir bara bättre och bättre och bättre. Nu kan man börja släppa på ratten under vissa motorvägsdelar som är godkända liksom. Så att vi är ju på väg dit. Och tittar man på hur trafiken ser ut idag, så är det ju, jag menar, olyckskurvorna har ju gått ner när det gäller liksom mängden döda i trafiken och skadade. Men nu börjar de gå upp igen, därför att vi har ju faktiskt slutat köra bil. Vi sitter ju och smsar och kollar YouTube och gör allting annat liksom. Så vi är ganska farliga bilförare just nu. Jag tror aldrig vi har inte varit så här farliga bilförare på många, många år. Och tittar man i trafiken hur det ser ut idag när folk håller på med sina telefoner, så är folk livsfarliga.
Ja.
Så hit med självkörande bilar så fort det bara går. Jag brukar ju säga, våra barnbarn... Jag hoppas att våra barnbarn kommer att säga, men farfar, vadå körde själv? Hon är galen, varför kör du nu bil själv för? Hur tokigt?
Det är livsfarligt.
Det är livsfarligt att köra själv. Folk måste ju ha dött i tusental trafiken. Och vem tusan hade tid att köra bil själv och bara sitta med en ratt i handen och glo ut genom rutan? När man, allt det andra som vi gör när vi förflyttar oss. Mm. För det är ju den grejen också. Att vi kommer frigöra så mycket tid. Alltså så många miljoner timmar som bara i Sverige folk sitter och håller i en ratt och glor rakt fram. Man har gjort forskning på KTH där man tittar på om man skulle ersätta alla bilar i Stockholm med självkörande bilar. Hur många färre bilar skulle vi kunna ha då? Därför att de flesta bilarna står ju faktiskt still 22 timmar per dygn.
Ja.
Då har man morgonen på kvällen och sen så står den bara och kostar pengar och blir gammal. Så det är extremt slöseri med plåt, plats, alltså parkeringshusen. Alltså vi bygger städer efter våra bilar. Kunde vi få bort liksom den biten? Att, men tänk så mycket yta vi skulle kunna frigöra. Varför är Sergels torg byggt med bilar ovanpå och människor under? Varför är det inte tvärtom?
Ja, just det.
Jag fattar fortfarande inte det. Jo, men det är byggt på 50-60-talet liksom, bilen som på en pedestalsymbol.
Ja.
Men hade vi designat Sergels torg idag, då hade ju bilen varit under och människan över. Och det är ju dit vi är på väg också. Så det tycker jag är intressant.
Men om man då tar Stockholm som ett exempel. För vi hade en söndagsmiddag här för kanske, det är väl ett år sedan nu. Och det var en väldigt hetsig diskussion med min pappa, min storebror, min storbrors fru och min lillebror. Där vi alla diskuterade när den självkörande bilen kommer. Och då menar jag inte själva tekniken, utan då menar jag när det blir liksom lagligt att kunna släppa en bil. Och det vi pratade om framförallt var förarlösa bilar. Och där undrar jag, även om tekniken funkar så antar jag att det tar ett tag för folk att liksom vänja sig och acceptera den tanken. Och inte vara rädda för det och vara okej med det.
Alltså jag tror att Sverige ligger bra till. Jag pratade väldigt mycket om det när jag var borta i USA. Att visserligen så är världens epicentrum för självkörande bilar i Palo Alto. För där skrivs all mjukvara. Alla biltillverkarna är i Palo Alto och i Kalifornien.
Ja.
Och så är det några amerikanska städer som har öppnat upp för Austin och Houston och Philadelphia och några till som har öppnat upp för liksom att testa. Men jag har ju liksom argumenterat för att precis som vi lyckades få hela bilindustrin att komma till Arvidsjaur och köra halkkörning, så borde vi kunna argumentera för att hela bilindustrin borde komma till exempelvis västkusten och testa sina bilar. Därför vi har fungerande vägar, vi har en bra trafikkultur, obs. Jätteviktigt. Jag kommer tillbaka till det. Och inte så himla mycket bilar på vägarna. Vi har inte så mycket köer. Alltså vi har en bra infrastruktur och en bra alltså det är många faktorer som gör att västkusten skulle kunna vara en kanongrej, ett kanonställe för världens bilindustri att testa och då kunna gå i bräschen för hela den här grejen. För det finns nämligen en sak till som vi har på västkusten som inte finns i Kalifornien, och det är snö, dimma, regn, sånt som självkörande bilar inte klarar idag. Exempelvis med kamerorna.
De är inte speciellt bra på...
Nej, de är kass på det.
Okay.
Så där är också en sån här grej. Jag pratar väldigt mycket om. Liksom, att, så jag tror att Sverige ligger jättebra till. För att ha liksom, du vet, vara ett av de första länderna med fullt fungerande. Och det kommer tillbaka till trafikkulturen. Är att, två exempel. Ett, Stanford gjorde ett jätteintressant forskningsprojekt. Där de tog en bil, en vanlig bil. Och så föraren hade på sig en... som en maskeradkostym som såg ut som ett bilsäte. Så det såg ut som att ingen körde bilen.
Okay.
Och sen körde hon omkring med den här bilen i stan. I Palo Alto och San Francisco. Och filmade folk. Och deras reaktioner på när de såg att det kom en bil utan... Inte ens någon i bilen. Kom en helt självkörande bil liksom, förarlös. Och hur folk reagerade. Och det man har märkt i USA det är att det är sällan... Alltså, okej, okay, visst, den självkörande bilen gör vissa misstag, okej okay då. Men det stora problemet är alla andra människor som antingen inte beter sig som en logisk algoritm för att de är människor. Eller som rent ut på djävulskap försöker provocera för att de ser en självkörande bil. Jätteofta att de blir prejade, man tvärnitar framför... folk kliver rakt ut i gatan.
Det är för att de vill testa den. Liksom,
för att de vill testa. Nu ska vi se vad Google har klarat av. Så här.
Ja.
Och så håller de på och prejar och håller på. Alltså de berättar själva att det är, varje gång de släpper ut en bil på vägen så är det en mängd idioter som försöker liksom sabba.
Ja.
Så den faktorn är jätteintressant.
Verkligen, det hade jag hade aldrig tippat det.
Nej, men när det gäller liksom kultur och trafikmoral och sådär. Och sen trafikmoral generellt sett, trafikkultur. Tyskland, Sverige, några andra länder, där, alltså vi är ju ganska ordningsamma i trafiken. USA, om man har kört på motväg i USA, så blir man ju, som svensk blir man ju galen. Därför att ingen håller till höger och kör om till vänster. Man är överallt. Man kan ligga liksom och fisa i vänsterfil hur länge som helst. Så kör man om på insidan, ja, men det spelar ingen roll. Så de har ingen så här. Och då är det ändå USA vi snackar om. Jag såg ett exempel på en kille som hade försökt göra självkörande bilar i Indien. Där jag också varit. Jag har varit inne tre gånger och rest runt. Och då kommer man till en vägsträcka som i bredd kanske är femfilig-ish. Men det finns ju inga filer. Och på den här vägsträckan, så långt man ser, så rör det sig ett gytter framåt med bilar, lastbilar, oxdragna kärror, cyklar, motorcyklar med fem pers på. Och allting rör sig framåt och i zigzag och alla tutar hela tiden. Och det här är någon sorts liksom mishmash som rör sig framåt. Och där kan man ju inte släppa ut en självkörande bil liksom, bara. Och där blir ju då utmaningen att man måste gå, för då pratar man om fyra steg. Steg ett är ju bara människor och steg fyra är bara självkörande bilar. Och sen två och tre är övergångsfaserna. Och det är övergångsfaserna som är de farliga. Så egentligen skulle man vilja bara switcha över till, okej, från ett till fyra. Nu får ingen människa köra bil längre.
Men du tror, om vi skulle, säg vi i Stockholm då, om vi tar det som exempel, eller Göteborg eller vad det nu är. Om utvecklingen på självkörande bilar skulle bli bättre i dimma, regn, snö och så vidare. Och sen så skulle man bara stänga av, okej, nu kör vi bara självkörande bilar. Då tror jag att liksom, då, tekniken är där. Det är bara för folk att komma överens om det. Du tror att det är människoproblem snarare än ett tekniskt problem just nu, utan att vi inte har det?
Okej, tekniken behöver säkert lite till, men alltså det går ju, det är lite grann som andra teknikskiften som man ser, att när det väl satsas så mycket pengar och så mycket tankekraft på det, då går det ganska fort liksom.
Ja.
Man tittar på, jag kan bara jämföra med elbilsutvecklingen som har stått still tills det var en gubbe som sa att nej, men elbilar behöver inte vara fula, liksom miljövänliga Nissan Leafiga. Det kan vara en jättesnygg skitig sportbil som är det coolaste någonsin har sett, som heter Tesla. Och då helt plötsligt så ville då var det elbil var the shit liksom.
Just det.
Och det kan jag säga att Tesla har ju gjort för bilen vad iPhone gjorde för telefonen.
Ja.
Att de fick ju resten av världens industrier att över en natt bestämma sig för, oj då, det var det här som var det nya.
Ja, det här är coolt, det här är vad folk vill ha.
Och så nu kommer Volvo ut och i veckan och säger att ja, men 2019 redan, ja, så är det liksom allting eldrift. Det är ett, alltså, unheard of för 5 år sedan. Liksom.
Ja, det är bara 2 år bort. Ja. Inte långt.
And so we're considered provocative and destabilizing. Proving Einstein's theory that mass and energy are really the same.
En annan sak som jag tänkte som vi hade med på listan för att hoppa vidare då, det är health tech.
Ja.
Kan du inte berätta lite grann vad det är? Och...
Absolut, alltså health tech, eller hälsotech, eller uppkopplad, eller e-hälsa, eller hur man nu vill se det liksom. Det finns ett antal aspekter på det. Dels så har man den mer kliniska delen som är liksom, alltså IT-stöd och allting när det gäller sjukhusmiljöer och sånt där. Och sen så har man då uppkopplade människor och wearables och sådär. Men allting går ju in under health tech-begreppet. Men det intressanta där är ju också, precis som jag sa förut, att om vi kan använda maskinerna till det de är bra på, och så, för det kommer frigöra tid för oss människor till det vi är bra på. För vi har en tendens liksom att göra saker för krångligt och göra fel och allt möjligt sådär. Och redan idag så använder ju läkare IBM's Watson för att ställa diagnoser. Därför att Watson har ju plöjt då typ, inte all världens, men de har plöjt miljontals journaler kring cancer och vissa cancertyper. Så att nu kan ju Watson diagnostisera det här är troligtvis den här cancertypen snabbare och bättre än vad en läkare kan. Helt enkelt för att den har liksom läst på miljoner fler manualer än en vanlig läkare någon som kommer kunna orka hinna läsa. Liksom.
Ja.
Så där har man ju en typ av liksom beslutsstöd som är jätteintressant. Sen har man det som jag tycker är återigen, jag pratar om det här med de här små innovationerna som kan innebära stora system, alltså fördelar för systemet. Om man tittar på om vi skulle kunna jobba allt mer med appar och AI-appar, alltså artificiella appar som kan lite mer om mig själv. Exempelvis uppkopplat, idag så finns det så här Min Doktor och Kry och den här, alltså första generationens ganska primitiva online-läkartjänster.
Ja.
Alltså, ska jag sagt med liksom kärlek, så är ju inte Kry speciellt innovativt. De har satt upp en kamera mellan mig och läkaren.
Ja.
Den gör inte mer än så. Men effekten av det är ju jättestor, att jag nu kan sitta hemma och träffa läkaren.
Mm.
Så tekniska innovationen är inte så stor, men just upp, alltså det är, alltså den systempåverkan är ju stor då.
Mm.
Och kan man då ta det ett steg till, det finns en engelsk tjänst som heter Babylon som är betydligt smartare, som också är en app som lär känna dig och sådär. Då kan man ju börja jobba med grejer som avlastar primärvården och akuterna, så att man inte sitter på akuten i 4 timmar med snuva. Och jag vill mena att det handlar inte om att om man har råd att använda den nya tekniken. Jag menar att vi har inte råd att inte göra det här. Nej. Därför det håller på att falla sönder. Alltså systemet är ju på väg att liksom krackelera. Vi har brist på folk och det är liksom dåligt. Alla rapporterna avlöser varandra hit och dit. Ja. Och det är, USA har världens dyraste och världens sämsta hälsovård. Men det finns ju massa såna här rapporter man kan läsa. Den ena säger olika saker, men där finns det otroligt mycket kvar att göra. Och det är så kul ändå att se att det händer så mycket där.
Mm. Apropå, jag måste bara flika in med, apropå hälsa och sjukvård och så vidare, så hade jag en diskussion återigen med min familj. Där det finns ju teorier om att världens första 200-åriga människor redan har fötts. I princip nu. Och det var ju helt otänkbart, som min pappa, men det kommer aldrig hända. Det är bara bullshit, det finns inte en chans. Men sen så backar man tillbaka och till, nu vet jag, nu kan jag inte årtala, men säg 1870 eller vad det kan. Och så säger, hade man då sagt världens första 123-åriga människa har redan fötts, så hade ju ingen trott på det. Men visst, det var ju en fransk kvinna som blev 123 och föddes väl där omkring. Så att, vad är din inställning till det? Eller har ni pratat, i och med att du är så insatt i hälsa och vård?
Ja, alltså.
Och kommer medellivslängden öka, tror du?
Ja, jag tror den kommer att fortsätta öka. Det finns ju, det är samma sak där, så finns det ju liksom, det är också en grej som det satsas mycket pengar. Alltså vi snackar miljarder. Och alla de här miljardärerna, när de börjar bli gamla, de satsar ju ännu mer pengar på det här med longevity och livsförlängande åtgärder och sådär. Och det, där finns det ju inga liksom paradigmskiftena. Där är vi ju fortfarande inne i de här, det finns ju tre liksom olika, tre huvudspår liksom. Antingen så förlänger du det livet du lever nu så länge du kan. Eller så har du liksom uppfattningen om att i framtiden så kommer det att kunna vara annorlunda. Så då fryser jag in mig. Och så har de här frysa in grejerna, vilket de flesta forskare säger bara i hokus pokus. För det går inte, liksom, det går inte att frysa vävnad på det sättet liksom.
Det var ju snack om att Walt Disney var sugen på att göra det eller någonting. Jo, men jag vet.
Och
sen,
ja, precis. Och, då har man, och den är ju angränsande till nästa grej då, som är liksom att amen, strunta i kroppen. Och liksom låt liksom ditt medvetande gå upp i en maskin istället.
Ja.
Därför att kroppen är förgänglig. Och då finns det ett antal olika teorier kring det där. Och en, jag tycker det är intressant. Så här,
förlåt, är det, alltså behåller man hjärnan då? Eller är det verkligen gör sig av med allt i kroppen?
Att tanken är då att göra sig av med allt liksom. Och då finns det finns en jätteintressant så här betraktelse som en quasi filosofisk meta, alltså om tänker så här, om du tänker så här att du är din pappa är gammal och sitter på ett ålderdomshem och han får en robot som companion, alltså som sällskap.
Mm.
Och fördelen med roboten är att den har ett otroligt tålamod. Den kommer att kunna påminna honom 1000 gånger om dagen om vad han heter och att den unga mannen som kom in genom dörren är hans son, som han inte liksom kommer ihåg.
Nej.
Och den kommer aldrig tappa tålamodet och den kommer att kunna liksom vilja lyssna på alla hans gaggiga berättelser om hur det var när han var ung och när han gjorde lumpen och hela den grejen. Och efter 10 år, när din far då går bort, då har ju roboten faktiskt i princip lärt sig så mycket om din pappa. Så i princip så skulle du kunna föra en dialog med roboten som om den vore din pappa.
Just det.
För den är i princip din pappa.
Ja.
I den åldern där de tillbringade 10 år ihop.
Ja.
Om man då tänker sig att ja, men då lägger jag den i molnet. Och har liksom farsan där uppe som jag kan snacka med som en bot.
Ja.
Liksom. Det är som en bot som vilken Alexa eller Cortana eller Siri som helst. Det är bara det att den har min pappas liksom historia.
Ja.
Då kan jag snacka med farsan.
Ja,
ja okej, okay, coolt. Då har vi en sån där. Och sen så tänker man sig då att men så har det gått ett antal miljoner människor som har gått åt och haft sådana här robotar. Och så är de uppe i målet allihopa. Och så parkerar vi den tanken. Och så säger man så här, vänta nu, medvetandet som vi har. Det finns liksom ingen plats i vårt kranie. Det finns ingen plats i hjärnan där man säger, men här sitter medvetandet. Det finns ju liksom ingen sån plats, utan medvetandet är ju bara ett antal miljoner sammankopplade neuroner, alltså synapser och neuroner, som gör att vi, det blir så här någon sorts elektrisk liksom medvetande grej. Det här alltet i hjärnan liksom, det är ett medvetande. Så. Ja, men om man har då en miljon uppkopplade hjärnor i molnet, kan det få ett medvetande då?
Ja, just det.
Det är bara en sån kul betraktelse.
Ja,
men det är ju liksom, det är ett spår att se på liksom det här med att leva för evigt. Men det här med förlänga livet, absolut. Jag kan mycket väl tänka mig att den första 200-åringen är född.
Läkare och vetenskapsmän har länge försökt förändra och förbättra människans fysiska förutsättningar. Och många tror att det kommer ske en stor förändring bara de närmaste åren. Genmodifiering har sedan mitten av 1900-talet använts för att skapa muskulösa grisar och genomskinliga grodor. Men det har varit en lång och kostsam process. Fram tills nyligen, då CRISPR klev in i bilden. CRISPR sänker kostnaden för genmodifiering med cirka 99%. Så ett projekt som tidigare tog år är numera veckor. Trots att tekniken är ung har CRISPR använts för att ta bort uppemot 50% av HIV från infekterade laboratoriemöss. Och flera framstående vetenskapsmän tror att CRISPR kan bota både HIV och cancer. Även genetiska åkommor och sjukdomar tros kunna botas med hjälp av CRISPR. Från färgblindhet till Alzheimers. Forskare i Kina har redan testat att modifiera embryon med hjälp av CRISPR. Och det har lett till en diskussion om vad man egentligen bör få modifiera. För medan man ändå tar bort Alzheimers, varför inte se till att de får riktigt bra lungkapacitet? Och kanske en muskulös kropp och perfekt syn? Kanske till och med justera det där höga hårfästet som tidigare generationer fått leva med? Oroade röster runt om i världen har föreslagit för att man ska förbjuda den här typen av vetenskap. Men andra menar att det bara skulle leda till en svart marknad fylld av oetisk verksamhet. Om du känner en djup oro över den här tekniken kan du istället fantisera om möjligheterna. Tänk att kunna andas under vatten, ha vingar eller en lång hundsvans att vifta med när du är glad. Då kanske CRISPR är någonting för dig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En sak som vi inte pratat om är VR, som är virtual reality, AR, som är augmented reality, och MR, som jag inte har så bra koll på alls.
Nej, som är mixed reality.
Mixed reality.
Och det är jättehäftigt. Alltså VR är ju det här när man har alltså en hel skärm framför ansiktet.
Ja. Och det känns ju som att det man hör mest om, det är spelindustrin där.
Ja.
Det är där det syns mest.
Det kommer dock väldigt mycket nu inom hälsa.
Okay.
Därför att man har sett nu, det har man inte tänkt på innan, men nu ser man att om man tittar på liksom, alltså KBT, alltså kognitiv beteendeterapi och smärtlindring, så ser man de första tidiga forskningsresultaten visar på enormt positiva resultat när det gäller inte minst smärtlindring på patienter som kan i en VR-miljö förflytta sig mentalt till en plats där de mår bättre. Och de har liksom kunnat halvera morfindoser och allt möjligt för folk som har riktigt små svärtor. Så den är jätteintressant. Och då ser man också, då har man också kunnat se, alltså vi sa ju förut att ingenting, alltså vet, det här ingenting nytt under solen. Men tittar man på det här så är det någon form av extrem ledd meditation, kan man säga. Alltså att istället för att öva på att meditera som en indisk munk i 40 år och försätta sig i ett tillstånd där jag mentalt kan påverka mitt fysiska mående liksom, så kan jag med VR-glasögon väldigt snabbt försätta mig i en annan plats och en annan upplevelse som gör att jag mentalt påverkar min fysiska upplevelse. Så där kommer det jättemycket. Och inom hälso och även inom, man jobbar med fobier, människor som är rädda för att flyga exempelvis. Ja. De kan jobba med liksom enklare upplevelser och ta sig allt djupare in i svåra upplevelser. Man tittar jättemycket på terapi när det gäller krigsreaktioner eller stridsreaktioner. Eller såna här, alltså akuta stressreaktioner. Att hjälpa folk att komma tillbaks till normalt, för att hjälpa dem att bearbeta situationer och sånt där. Så där tror jag, den grejen tror jag är jättespännande, för att det går att göra så mycket nyttiga saker med det, därför man kan verkligen förflytta folk till en annan plats. Sen att det är spelindustrin som driver det,
det kanske är det att det märks mest i populärkultur liksom,
ja, men att det är ganska naturligt, därför att det är oftast, tittar man på även internet och teknik och sådär, så jag menar, det är ju vissa grejer som alltid driver, det är spel, och då är det både gambling och gaming. Och sen så har vi då vissa skuggbranscher som porr, som driver mycket internettrafik. De driver liksom fram betalningslösningar på nätet och mycket grejer. Och de är ju på det här också, såklart.
Det är så här grejer som ingen pratar om det, men de har ju funnits med sen. Liksom, de första som började tjäna pengar på internet och drivit teknik framåt.
Ja, och det är liksom samma sak här. Liksom, att det är bara en tidsfråga innan det finns utrustning som du borde ha på dig och i dig kopplat till det här. För att liksom förhöja din upplevelse som det du upplever. Då kommer du verkligen försättas till en annan plats. På gott och ont. Så där har man en grej. Och sen har man då träning och hälsa. Och det är rätt kul att se inbitna spelnördar eller andra människor som har svårt att närma sig gym eller träning. Ta på sig ett headset och helt plötsligt befinna sig på en hinderbana. Eller skjuta pil och båge. Alltså det är som Wii på steroider.
Ja,
alltså, och man, det är så kul att se att folk gillar det här.
Häftigt.
Det är skitcoolt.
Ja.
Och det är ju VR. Ja. Sen har du AR som egentligen har en massa andra tillämpningar. För då har du, det är som en skärm fast du ser verkligheten. Och sen en overlay som du ser igenom. Så det är ju, Pokémon Go är ju AR.
Just det. Och även, det känns
det
väldigt,
är förstärkt verklighet, augmented reality.
Ja, just det. Och det känns väldigt populärt inom typ, ja men jag ska köpa en ny IKEA-soffa. Och då vill jag kunna placera den i mitt eget hem. Och liksom den typen av situationer känns väldigt...
Ja, men med AR där finns det ju mycket, mycket tydligare affärsmässiga kopplingar också. För där kan man ju se, alltså där kan man ju se direkt, alltså sådana här super uppenbara tillämpningar för installatörer som åker ut och ska liksom fixa ett elskåp. Då bara slå på liksom kopplingsschemat och så får man en skärm över ett lager där du ser liksom alla kopplingsvägar, vilken grej du ska skruva på. Klipp den här sladden och inte den om du ska liksom desarmera en bomb. Jag kan se vad du ser och du kan se liksom i din skärm överlagt över verkligheten. Och det är ju jättehäftigt, för då kan man ju direkt koppla det till praktiska tillämpningar. Och då har vi liksom, som sagt, installatörer, alla människor som jobbar remote. Överhuvudtaget att lära dig ett jobb där du ska liksom få instruktioner i verkligheten, så kan du se, hur ska jag göra det här? Laga mat, men ta en, den ska se ut så här, men den passar i den här bilden. Men du kan göra så här. Alltså det finns så mycket grejer kring AR att göra. Spel såklart också. Turism är jättestort. Kunna gå kring i stan liksom, och se Vasaskeppet sjunka och liksom uppleva den grejen. Och alltså, det finns ju hur mycket som helst.
Ja, Google släppte ju sina glasögon förut. De här som
Google Glass. Ja.
Google Glass. Ja. Var det liksom en typ av... Skulle det leda in till AR? Var det tanken som
ja,
aldrig blev av?
Ja, det var ju det som var tanken. Problemet var ju där...
Det följde bort lite grann, gjorde det inte det?
Problemet där, jag upplever att... Jag ska inte säga felet, för det är fel uttryck att använda. Problemet var ju att de hade ju en kamera på glasögonen. Så att många upplevde ju Google Glass och någonting som att men nu går han omkring och filmar allting han ser. Så nu vet du, det är lite läskigt att du skulle filma mig hela tiden sådär. Så det var ju den grejen som fick mest liksom en fas och uppmärksamhet. Men det var på väg. Det finns jättefina både VR och AR-glasögon idag. Som börjar bli små. Alltså idag så är det mesta fortfarande liksom klumpigt och klankigt. Och VR är stort och sådär. Och det sladdar och grejer. Men alltså det är samma sak där som vi pratar om andra teknikskiften. Att nu öser man ju in pengar. Inte bara på teknikutveckling. Men nu börjar också alla innehållsutvecklare komma in med grejer. Jag var ju på ett antal VR-konferenser och träffade människor från Hollywood och många olika spelbranscher och även hälsosektorn i USA när jag var där. Och alla sa liksom att okej, det är jättetidigt. Vi kommer att få leva genom 2-3 års fullständigt värdelöst innehåll från stora bolag som gör så här krystade storbolagsproduktioner. Men nu är det så många som är inne och gör innehåll. Så att nu är det bara en tidsfråga innan någon knäcker nöten för vad som faktiskt funkar. För än så länge så portar vi bara det innehållet vi ser på en tv in i VR och så försöker vi göra 360 av det. Än har ingen som knäckt liksom den här, så här ska ett 360 VR-innehåll faktiskt vara för att det verkligen ska vara bra. Men det händer så himla mycket. Så att det är bara... den här gången tror jag att de kommer att orka hela vägen. Men hårdvaran måste bli snabbt mycket, mycket bättre och mycket lättare. Mm. Det måste jag ju ha sagt också.
Microsoft HoloLens, ja. Det är en AR-variant. AR. Ja, precis. Det är deras...
Exakt. Och det kan jag säga, hatten av till Microsoft som har lagt, jag vet inte hur mycket pengar för att få fram den. Liksom.
Ja.
Det är verkligen... jag tycker att HoloLens var groundbreaking. Alltså det är verkligen så här, det var wow. Nu fattade folk vad HoloLens kan göra. Sen har de gjort massa såna demofilmer på så här skulle det kunna se ut i en AR-framtid.
Ja.
Och det är ett sätt för dem att visa så här kan det bli. Det finns ju inte än det där. Men vi har ju ett antal case på KTH Innovation som vi stödjer, både forskare och studentcase, som jobbar med jättehäftiga AR och VR-lösningar där de vet att hårdvaran för det de utvecklar finns inte än. Men de bettar ju på att om 4-5 år, när deras grej är klar för att släppas kommersiellt, då finns det tillräckligt bra glasögon.
Just det.
Så det är jättehäftigt.
Ja, coolt. Och sen så har vi lite snabbt om mixed reality.
Ja. Och det är egentligen mixed reality, det är ju som en, det är VR-glasögon. Mm. Alltså du har fortfarande en hel skärm framför dig. Det är bara att du har också utåt tittande både radar och kameror som tar in din omgivning och gör liksom ett overlay på den. Så att om du är i ett rum som det här, då skulle vi kunna lika gärna vara i en trädgård. Det här skulle kunna vara en häck eller en rosenbuske, eller det skulle kunna vara en grotta. Så att man använder de fysiska objekten som finns runt omkring en och så lägger man på grafik på det. Och det används ju redan nu i spelhallssyfte där man har liksom fysiska rum med liksom ganska trubbiga hinder, men de blir ju monster och stridsvagnar och vilken miljö man nu är i liksom. Och det är också jag har testat ett antal sådana. Det finns en jätteenkel MR-upplevelse som heter The Garden. Och det är bara att man går omkring i de har ställt upp så här, inhägnat så här, lite bord och stolar och grejer, kontorsmöbler. Men man går omkring i en jättefin trädgård.
Mm.
Där man sen kan gå fram till en bänk och sätta sig i den här trädgården och se sig omkring. Så här. Det är jättehäftigt.
Mm.
And so we're considered provocative and destabilizing. Proving Einstein's theory that mass and energy are really the same.
Vi har redan suttit där ganska länge, men det drog över. Det är väldigt spännande. Men det är två saker som du nämnde, som är dina egna projekt, dina hobbyprojekt som du kallar dem för. Skulle inte du kunna berätta om de två?
Absolut. Det ena är inom mat, där jag ska skapa ett nytt varumärke inom mat som handlar om att ta fram nyttigare små mål för människor. Därför idag så äts väldigt många mål solo, ensamma. Upp till 48% av alla mål intas ensamt idag. Vilket gör att folk äter mer små mål, mer grab and go, mer snacks, mer söta grejer. Och det finns liksom utrymme och behov av nyttigare små mål. För det folk behöver lära sig att äta bättre grejer. Och inte minst i USA där de har stora problem med övervikt. Vi är också på väg dit. Men i USA är det verkligen problem. Så det är en grej jag jobbar mycket med, att försöka liksom skapa en helt ny kategori mat egentligen. Så det är ena grejen. Och sen så den andra grejen, det är ju ett industriprojekt. Där vi håller på att titta på att bygga en flygplansfabrik, helt enkelt. Helt enkelt.
Superenkelt.
Ja, men precis. Nej, men och målet är ju att göra för flyget vad Tesla gjorde för bilen. Det vill säga, ta ett stort steg fram när det gäller elflyg. Göra flyg miljövänligt och billigt och tillgängligt, inte minst. Och det blir ju främst småflyg till att börja med. Ja. Men alltså, vi Stockholm och Göteborg är det ju inga problem att ta sig liksom, på kort tid till inga pengar. Vi pratar liksom en 50-lapp enkel väg liksom, om man skulle flyga elflyg till Göteborg härifrån.
Och det finns, hur ser det ut med batterier idag? Tekniken är där, liksom, det finns så pass starka batterier.
Ja, alltså tittar man då på, alltså det är också sån här, det kommer ju vara en sån här gradvis grej. Det är klart att man börjar med en konstruktion som redan idag är mycket, mycket, mycket bränslesnålare och smartare och bättre. Och sen så går man över på en hybrid. Men vi siktar ju på att gå på full el. Alltså det är ju det som är målet liksom. Så nu håller vi på och letar stora liksom, industriella investerare. Och vi har redan en kommun på gång, vi har liksom flera stora intressenter i industrin på väg in, så att det kommer nog under slutet av 2017 och början på 2018 så kommer det nog att börja bli officiellt. Då kan jag säga mer exakt vad det handlar om liksom. Men då börjar nog kunna läsa om det också.
Mm. Då får vi välkomna dig tillbaka i kanske början på 2018.
Ja, det ser fram emot.
Tack så mycket för att du kom.
Ja, men tack själv.
Du har lyssnat på Sköna nya värld, en podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för Sköna nya värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Victor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti.